och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Den här gången ska du få möta Annette Håland. Hon är författaren bakom storsuccén med Pastor Viveka. Tre böcker har hittills kommit ut. Feel Good-deckare. Och du får nu en liten cliffhanger i det här samtalet om vad som är på gång vidare. Allting utspelas i gamla Enskede, där pastor Viveka har en liten församling och möter ganska många udda människor. Vi pratar om olikheter, om att bära t-shirtar med hemliga budskap under tröjan. Vad är det egentligen att säga som det är, att ha ett budskap innanför och ett annat som vi ger till andra? Ja, ungefär så. Lyssna gärna. Vi har också en liten test faktiskt i det här avsnittet från den här boken Mina vänner. Kommer du ihåg den? Man fyllde i, vad ska jag bli när jag blir stor? Vilken maträtt gillar jag? Och så vidare. Vi jämför lite. Vem är Annette Håland och vem är pastor Viveka? Häng med i detta samtal. Det är inspelat live i Betlehemskyrkan i Göteborg och vi gör det i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack Bilda för att ni är med oss på detta tåget. Nu kommer Annette Håland, författaren bakom böckerna Pastor Viveka och Tanterna, 100-årsjubileet, Glada änkan och en cliffhanger, Någonting nytt är på gång. Tack för att du lyssnar och är med oss. Välkommen till Annette Håland. Det låter norskt, Håland.
Ja, tack. Nu ska jag bara kolla hur långt ifrån man ska hålla sig här.
Rätt nära, tror jag.
Är det bra? Ja, tack. Att jag har fått komma hit och Håland, ja, det är norskt.
Det, jag tänkte att det stod i någon presentation av dig, Per Håland, tänkte jag på. Per Håland, är det din man?
Ja.
Det lät som en norsk skidåkare. Elit, på elitnivå. Här kommer Per Håland.
Ja, ungefär så brukar han säga.
Han gör det? Ja. En dröm eller en verklighet? Han åker skidor.
För honom?
Ja.
Nej, ja, han åker lite skidor men han är ingen elitskidåkare direkt. Nej.
Nej.
Det var inte det jag föll för om man säger så.
Nej, okej. Det första jag brukar fråga min gäst i vardagsrummet är om du kan tänka dig att beskriva det som heter Brittas vardagsrum. Du är ju i mitt vardagsrum. Vad är det du ser? Det är ju några som kommer att lyssna på podcast också sen efteråt. Hur beskriver du det här rummet?
Det här är ett väldigt trevligt rum. Det är bord med fina ljuslyktor på. Folk dricker kaffe och te här och ser vackra och förväntansfulla ut. Fina gardiner, stora fönster här och ja, det är trevligt helt enkelt.
Jag har ganska många i mitt vardagsrum.
Verkligen. Ja, jag är avundsjuk.
Det kan du få vara, tycker jag. När jag tänker på det, Annette, så tänker jag Ugglevägen eller Ugglegatan i Hästra.
Jo.
Kan det stämma också?
Jajamensan. Det var ju liksom där man växte upp, på Ugglegatan. Vi har ett helt litet gäng från Ugglegatan där.
Ja.
I alla fall två. Och det känns bra. Det var ju där mitt i Småland, mitt i skogen. Mm. Och det var inget fel med det. Det var faktiskt ganska härligt att få bo vid en skog.
Jag kom ihåg det för att jag själv var ganska mycket under en period i mitt liv i era grannars hus hos Gerisand som bodde där då.
Mm.
Var en del med teamevaluation och då fanns det lite connection där. Så för mig är den vägen eller gatan väldigt viktig för en stor del av mitt liv också.
Wow.
Så är det. Så jag har mött dig så. Du är 4 år yngre än mig, har jag räknat ut.
Ja, det kan man inte tro.
Jo. Kan tro mer också. Förutom Per, så har du också tre barn.
Ja.
Bor i gamla Enskede.
Ja.
Jag gör en sån här faktaruta från början här nu för att ringa in dig. Och så säger jag så här. Du var tidigare
pastor i en församling i Ekumeniakyrkan.
Ja.
Hade en församlingstjänst. Mm. Och det är på grund av att ibland säger man, jag var tidigare pastor men inte längre. Ser du det som att du som har en pastorsordination har jobbat i församling, ser du dig som pastor hela livet eller var det en period?
Alltså det där har jag faktiskt tänkt väldigt mycket på. Och för mig är det ganska... Jag har förstått att folk tänker olika om det.
Mm.
Men för mig är det nog ganska förknippat... Att vara pastor är ganska förknippat med att jobba i en församling. Så just nu tänker jag inte på mig själv som pastor.
Hör det till tjänsten i församlingen? För, jag, för mig är det, jag har ju en resande tjänst.
Ja.
Och då klart att jag, mitt epitet är ju då... Främst att jag kallas för evangelist i Ekumeniakyrkan.
Ja, men det känns inte som att det finns ett givet sätt att tänka kring det där.
Nej.
Men för mig har det känts så.
Hur länge sedan är det sedan du hade församlingstjänst?
Det är nog 7 år sedan, tror jag. Så det har gått väldigt fort, men det är 7 år sedan. Ja.
Det är många som har dött sedan dess, eller?
Ja, det var många som dog under tiden i alla fall.
Jag tänker lite.
Jag hade otroligt många begravningar när jag var pastor. Men jag tycker att det är fint.
Ja, väldigt fint. Det, ja. Det är en av de vackraste förrättningarna man får ha. Men jag tänkte kanske lite på boken också. Att det är en annan som...
Aha, du menar så.
Ja. Får sätta livet till som kanske tog slut.
Det är ju det som är lite härligt med att skriva. Att man får bestämma vilka man vill ta livet av. Liksom.
Ja.
Ja. När man skriver en deckare...
Precis, ja, det är fint. Vi ska återkomma till det. Du är lärare på en viss tid idag, men du har ju gjort en enormt stor framgång med dina böcker och dratt ner lite på procenten, förstår jag. Men jobbar som lärare på Bromma folkhögskola.
Mm.
Vilka ämnen är dina?
Jag har ämnena svenska och skrivande, och så har jag religion och en del filosofi också, men... Jag är inte så utbildad i det egentligen, så att jag fuskar mest egentligen faktiskt när det gäller filosofi. Men det är väldigt kul det också.
Och sen har jag skrivit med stora bokstäver i den här faktarutan, författare. Hur reagerar du inför den titeln? Är du författare?
Det kan man ju fundera på, men jag kanske kan börja kalla mig det nu. Men jag tror att vi pratar faktiskt om det några stycken här om dagen, att hur ofta det är att man är rädd för att bli avslöjad som någon slags bluff, oavsett vad man håller på med.
Konstant.
Eller hur? Mm. Tänk om de märker att jag inte är en riktig författare eller riktig pastor eller så. Så lite så kan det ju kännas, såklart.
Vad beror det på? Vad är den? Kan vi få en liten filosofisk utläggning av denna skräckartade känsla att man alltid tror att någon ska komma på?
Ja.
Vad kan det bero på?
Alltså man har väl någon slags bild av hur bra alla andra är på det de gör. Eller så, tror jag.
Ja.
Och så vet man innerst inne att man inte är sån.
Ja.
Så måste det väl vara?
Ja.
Jag vet
det
inte.
Kan vara det. Jag själv tänker ju att du har alltså en upplaga på dina böcker om pastor Viveka som är, har jag räknat ut idag, ungefär 101 535 mer än vad jag har.
Okej. Men du får tänka på att du har ett budskap.
Min undran är ju, måste man ha ihjäl någon för att det ska öka?
Ja, kanske.
Jag tänkte att ge liv i böckerna kanske inte har samma spridning som att ta liv.
Nej, det verkar ju som att det är mer populärt.
Ja. Alltså, jag måste säga att du också ger jättemycket liv i berättelserna. De här personligheterna som finns hos pastor Viveka som är böckerna som vi har uppmärksammat. Det är 3 som har kommit ut. Den första då, pastor Viveka och tanterna. Och den andra, 100-årsjubileet och den glada änkan som är ganska ny, va?
Mm. Den kom ut för, vad kan det vara, 1,5 månad sedan ungefär.
Ja, jag vill inte fråga om upplaga, jag blir helt knäckt. Eller jo, det vill jag. Går det bra?
Ja, det går ganska bra.
Ja. Vad betyder det?
Skär, rev i såren. Vad betyder det?
Nej, men alltså, den har väl sålt kanske... Alltså, så här är det ju att... Det börjar ju liksom ticka på när den kommer ut som pocket. Det är då man börjar sälja många böcker. Men den, än så länge finns den ju bara som innebunden då, vill jag bara säga. Ja. Ska jag säga hur mycket den har sålt?
Ja,
den har väl sålt ungefär 13 000, tror jag.
Ja, oh, God bless you. Vad roligt.
Ja.
Det är ju fantastiskt att det tickar på så. Du, när du började skriva, vad var det som gjorde att du började? Utifrån både alltså, lusten att skriva, och vad var det som startade den här processen?
Det är alltid svårt att säga var saker börjar. Mm. Men jag har ju alltid tyckt om att skriva. Men jag vet faktiskt, när jag verkligen bestämde mig på allvar för att försöka skriva en bok. Det var när jag och min kompis hade rest till Paris för drygt 10 år sedan. Och vi hade rest dit med våra söner som var så här 10, 11, 12 någonting, tror jag det var. För vi bara ville visa dem Paris och så. Och så bodde vi på ett vandrarhem som hette Young and Happy. Och vi var inte young och vi var inte speciellt happy heller, för att min kompis höll på att skilja sig. Och det kändes så ironiskt att vi bodde där, men det var ändå något med det här stället som... Ja, dels är det, tror jag, resor gör någonting med en. Och sen så pratade vi jättemycket om böcker, om livet. Och så var det alla de här unga människorna där på Young and Happy som liksom kom och gick, folk från hela världen. Och då bara fick jag någon slags känsla av livets storhet och flyktighet. Det låter jätteflummigt det här nu. Och då bestämde jag att nu ska jag på allvar försöka skriva en bok. Så skrev jag först ett manus som egentligen är mycket bättre än de här andra. Men det är ingen som har någonsin har velat ge ut dem, det manuset. För det var inte tillräckligt spännande.
En roman, eller?
Ja. Och då tänkte jag, ja, det var inte tillräckligt spännande. Nähä. Men om jag skriver en deckare, då måste det ju bli spännande, tänkte jag. Så då bestämde jag mig för att skriva en deckare.
Men man kan... Alltså, man kan ju lite, eller jag kan lite tänka utifrån den här... Jag har ju läst, den sista har jag inte läst nu, men de andra senaste menar jag. Förlåt, senaste. Inte sista, utan senaste har jag inte läst. Men de första två. Och så märker ju jag och många av oss som har läst att det är ju en jättespännande intrig och samtidigt mycket filosofiskt, roligt, självdistans. Jättebra böcker. Jag lägger det som en grund. För sen vill jag fråga då, vad du själv tror är hemligheten till succén? Man skulle kunna tänka att det är ganska smalt spår alltså. Kvinnlig pastor i en medelstor församling. Hur spännande är vi? Men det brakar till liksom. Vad är hemligheten?
Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag är också lite förundrad över att folk gillar de här böckerna, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att det ligger någonting i att Vivica är ju en person då som har, hon är ju, vill ju väldigt väl och sådär, men hon har liksom tröttnat på att vara snäll jämt. Och det tror jag ganska många kan leva sig in i ändå. Och hon går ju runt med de här hon har t-shirtar under pastorsskjortan där det står sånt som hon egentligen skulle vilja säga. Mm. Och det var någon som sa när jag var ute och pratade om boken att sånt kan man minsann behöva när man jobbar på ICA också.
Tror jag mycket väl, i kassan.
Ja, eller hur? Så att jag tror många kan faktiskt leva sig in i just det.
Ja, jag tänker också att det är en jag vet inte om jag ska säga hemlighet, men en upptäckt där att det är någonting med kanske den där t-shirten, att någonstans någon sätter ord på det här som är allas våran kamp på något sätt i olika situationer. Jag tycker att den lite påminner om Damernas detektivbyrå. Den här från Botswana, hon som blev film sen, eller en serie. Och då börjar ju alla köpa sånt där te. Vad heter det?
Rooibos.
Det är som bös bara i koppen. Det är bara massa skräp i koppen. Jag fattar inte poängen med det, men alla ville ha det.
Ja.
Du kanske älskar det teet.
Ja, jag tycker det är ganska gott.
Ja, när man väl silar det mellan tänderna kan... Nu tänker jag att alla vill ha sådana här T-tröjor eller T-shirts, som man ska säga då, med små meddelanden. Kan du säga några av de där meddelandena, nu, go for it här nu, som står under hennes pastorsskjorta, den här pastorviveckan?
Ja, men hon har ju den här sluta gnäll, det är en. Och sen har hon, den brukar hon ha när hon träffar kaffekommittén. Ja. Som det står, ni står mig upp i halsen. Och sen finns det en...
Nu är det hårda budet, svider till här nu, kör på.
Sen finns det en som hon har väldigt sällan, men den förekommer också. Det är legalisera dödshjälp.
Mm. Vilket ja. Sammanhang var det? Jag känner igen det, men...
Alltså, jag kommer knappt ihåg när det var hon hade den nu.
Kommer inte riktigt, är någon som kommer ihåg det nu? I första boken.
Ja, och så kommer kriminalkommissarien in på hennes expedition och så låg T-tröjan lite.
Ja, just det, just det. Ja. Och hon kanske hade den på det där mötet när de skulle bestämma om det skulle få förekomma frukt.
Just det, ja, på det kyrkkaffet.
Ja, precis.
Ja. Just det, det var en omöjlig tanke.
Ja.
Att börja med frukt. Det finns ju liksom lite olika budskap som kommer fram där. Kanske har du har ingen t-shirt under idag?
Nej.
Själv? Nej, du behöver inte det nu. Du
Nej, men alltså, jag vill bara förtydliga att jag hade aldrig några sådana när jag var pastor.
Men du, vad står det för? När du kom på idéer med det t-shirtet, vad var liksom den djupare tanken med det?
Alltså, jag tror att jag kom på det där när jag satt och snackade med en kollega, en lärarkollega. Och han påstår att han inte alls minns att vi hade det här samtalet. Men han hade också haft lust att ha sådana där t-shirtar, för han har också alltid varit för snäll. Och så. Och då kom jag på att det borde man ha, minns jag att vi pratade om. Och sen så tog jag med det i boken.
För någonstans lade jag märke till, kanske att jag har läst fel, men jag tänkte på att det var många sådana i första boken. Jag vet knappt om det var någon i andra.
Nej, men hon försöker ju sluta med det sen, för hon tycker att det är omoget. Så hon försöker jobba med sin aggression på andra sätt i andra boken där. Hon går ju i gruppterapi, ja, kan man säga.
Eller för att hantera sin ilska.
Ja.
Det är lite intressant. Jag kan inte låta bli att tänka att det ändå är en sorts process i henne.
Ja, för tredje boken går hon i enskild terapi sen.
Bra. Och där måste du ha en någonting du vill berätta, eller?
Vadå?
Jo, i den resan hon gör. Finns det något ärende hos dig där? Eller blir det bara?
Alltså, det har jag inte bestämt än riktigt faktiskt. Nej. Hur det kommer gå med det där. Hon kommer faktiskt fram till någon slags liten förklaring i bok 3 om varför hon har så svårt för att bli arg. Men det tänker jag inte avslöja.
Nej, det blir en cliffhanger.
Ja.
Det finns en orsak.
Ja, det kan man säga.
Ja, och det är ju också intressant. Det är ju jättespännande. Att på det sättet liksom komma åt det som vi jobbar med allihop, tycker jag. Det är lite av den här självdistansen också.
Mm.
Som redan i t-shirten tycker jag att den är där, men sen är ett annat lager utanpå. Som man andra ser, men man vet någonstans inuti att här. Jag kanske övertolkar nu, men jag älskar ju att gräva lite i vad betyder detta egentligen.
Det kanske är därför man är rädd att bli avslöjad som en bluff. För att man vet att man tänker de där sakerna liksom.
Ja.
Jag vet inte.
Då är det lite befriande att läsa det.
Ja.
Och se att det är fler som har den. Det finns en förra, jag hade en i mitt vardagsrum som heter Kent Visti, präst från Lund. Du kanske känner till honom, hans
teckningar,
satirteckningar. Och han har ett uttryck då som jag sa, den skulle nästan vara fin att ha som bonad broderad. Och det dröjde inte så länge för den kom som broderad bonad till mig, tack och lov. Och på den stod det enskilt största hotet mot mänskligheten är människor utan humor.
Faktiskt. Ja, eller hur? Jag är nog beredd att hålla med.
Ja. Så den har jag på en broderad bonad nu. Och se om man kan få någon t-shirt som småningom. Om tycker jag skulle behöva kanske.
Så du liksom bara säger saker och sen kommer det broderade bonader till dig.
Ja, det var helt fascinerande.
Det har aldrig hänt mig.
Nej, det har hänt mig en gång och det var nu då efterhands. För jag tyckte att det var så fantastiskt bra. Du verkar tycka mycket om människor, tänker jag, när du skriver det. dina berättelser om de här profilerna. Gillar du människor? Är du social? Ja.
Jo, men jag gillar lite udda människor. Mm. Faktiskt. Fast det är lagom dos. Mm. Ja.
Finns det många sådana i våra församlingar?
Ja, det tycker jag faktiskt. Att det finns alltid ett litet gäng. Men jag tror, i och för sig, som jag brukar säga, så tror jag att vi alla är lite udda innerst inne. Men vissa kanske är bättre på att dölja det. Men så tycker jag det känns. Men jag är förtjust ändå i lite udda människor. För att jag tycker att... Eller det här kan ju vara bara i min fantasi. Men jag tänker att om man är lite udda så kanske man betraktar tillvaron med någon slags lite större distans. Och... det är på sätt och vis sorgligt kanske, för det finns ju ett utanförskap i att vara udda, men jag tror att man kan bli ganska klok då. Ja.
Du ser till att omge dig med lite udda människor, eller har du de erfarenheterna från förr?
Jag tycker inte det. Man behöver inte uppsöka udda människor. Jag tycker de liksom bara finns överallt.
Ja, det är sant. Det gör det ju. Det gäller att bara stanna upp och ibland kan man ju bara fly från det som är annorlunda, men du stannar upp.
Ja, men alltså när jag säger att jag gillar udda människor så är det inte så att jag kanske skulle vilja bo med dem eller så. Utan det är ju i lagom dos faktiskt, måste jag få tillägga.
Ja. Ja. Kan du ge någon sån beskrivning, en berättelse? Kanske bara jag som nördar in på det, men hur ditt skrivprojekt ser ut. Hur ser sådana dagar ut? Det du skriver, du har väl en viss procent av valt nu, att nu den procenten ska jag skriva, eller 40% eller vad det nu var.
Jo, det är ju tänkt att jag ska skriva på torsdagar och fredagar. Mm. Men nu är jag till exempel här. Så att nu efter att sista boken kom ut, den senaste boken, så har jag inte hunnit skriva så väldigt mycket, fast jag försöker. Ja. Och då kan det ju vara på lite olika sätt. Och nu konstaterar jag faktiskt häromdagen att jag tycker att det är ungefär så här, att 80% av tiden så tycker man att det man skriver är jättedåligt. Mm. Och 19% av tiden så tänker man, ja men det kanske kan bli någonting. Och 1% av tiden tänker man, nu fick jag till det.
Ja.
Ungefär så har det känts den här vintern i alla fall.
Stryker du mycket? Skriva om? Och...
Ja, det gör jag faktiskt. Jag skriver om mycket.
Ja, det är som sagt, ni får ju ta lite fika under tiden om ni tycker att detta är jätteintressant. Men jag tycker det är superintressant hur du bygger storyn liksom. Om du har du massa så här post-it-lappar. Det är så fascinerande när det ändå liksom är på väg emot en upplösning, som det ju blir en deckare med olika så här. Hur jobbar du? Vill du avslöja det eller?
Ja, men alltså, det är också, jag har ju inte haft en så här riktigt medveten teknik, utan jag har ju liksom jobbat på. Men nu har jag försökt analysera lite hur jag egentligen jobbar, och då har jag kommit fram till att jag har några komponenter som jag utgår ifrån, som jag vet att jag kommer kunna skriva om. Mm. Till exempel har jag en liten idé om en fjärde pastor Viveka-bok. Vi får se om det blir någonting av det, men då har jag tänkt ut att den ska heta Pastor Viveka och feministerna.
Okay.
Mm. Fast min förläggare, hon gillar inte den titeln, men då tänker jag mig att då ska det handla om, men det är inte säkert det blir något vill jag bara säga, men att det ska starta ett feministiskt kollektiv i Enskede med en väldigt färgstark ledarfigur som ska yttra sig i lokalpressen på ett sätt som gör att folk blir provocerade. Då är det en komponent. Och sen så är det ju då Viveka och Enskede och allt det där som jag vet att jag kan skriva om, eftersom jag menar, jag har varit med i frikyrkan hela mitt liv, så det känns som att där finns stoff till många böcker om Viveka.
Det är det som är fascinerande.
Och sen så utspelar det sig i gamla Enskede där jag själv bor, så att det är också en komponent. Och så det här med feminism är inte jag någon expert på, men det ingår delvis i religionskursen att undervisa i det. Så att jag är väldigt bekant med alla typer av reaktioner som det här ämnet kan väcka. Och då tänkte jag att man kanske kunde få in det i boken. Och sen kan jag få in lite feministteologi, kanske. Och så kanske jag kan få in lite sådana kommentarer man har fått som kvinnlig pastor under åren. Till exempel en som sa, ja, ni får säga vad ni vill. ni feminister och kvinnliga pastorer, men i himlen blir det som det blir ändå. Jag tänkte liksom ge igen lite på sådana personer.
Men undrar hur det blir där då?
Ja, eller hur?
Jag tycker vi uppmuntrar till den boken, va? Ja, det gör vi. Har du alltid varit en skrivande människa? Skrev du dagbok när du var barn?
Ja, det gjorde jag.
Så du har liksom med dig hela vägen, berättelser och så?
Ja, jo, men det, fråga mamma. Hon sitter där. Nej, men jag skrev väl så här typ musen Mick flyttar hemifrån, och du vet, den typen av berättelser har jag lite häften med sådana berättelser. Och sen fortsätter det. Ja.
Genom alla åren, eller skrev du som tonåring dagbok och så vidare, eller?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag skrev dagbok väldigt länge, men nu har jag slutat med det. För man hinner liksom inte det riktigt, känns det som.
Det är ju lätt att tänka då att de här är något av en dagbok. Vad bra, den hängde. Jag tänkte
försöker
du skulle
fråga om det handlar om mig? Är det
jag
det?
Tänkte du skulle tvärnita, men du gjorde inte riktigt. Du, jag tänkte att vi ska göra en liten test nu. Mm. En liten test på hur du blandar ihop, om du blandar ihop, om det är du eller om det är pastor Viveka eller om det är, ja, vi får se. Det fanns ju när jag var liten en liten bok man hade som hette Mina vänner, som vi skrev i hos varann. Kände du igen det?
Mm.
Så finns det en ny fantastisk för med vuxentest som jag använt ibland när jag har fyllt år och haft gäster så här, så har de fyllt i. Ibland har de fått skicka in innan ett foto på sig själv i någon ålder. Och så får man fylla i den här boken och lite poängräkning och så. Och jag tänkte att du ska få göra det. Jag har en sidekick då. Jakob, min producent, och hans dotter Stella ska få hjälpa mig lite. Så jag förberett dem lite. Jag ska förklara för er andra. Under tiden kan du få tjuvkika lite. För det här är ju helt nytt för dig nu.
Ja, det låter ju väldigt spännande.
Ja. Den här kan du, om du vill, rita ett självporträtt någon gång. Men det är mest den här sidan jag är intresserad av. Att jag tänkte, då är det så här att man skrev ju, kom du ihåg det, att man skrev vad man gillar för mat och vad man ville bli när man blev stor. Och då tänker jag, kanske du skrev vad du skrev, kom du ihåg vad du skrev då när du var barn, vad jag vill bli när jag blir stor, vad var din dröm?
Alltså jag har för mig att jag ville bli veterinär faktiskt.
Ja,
ja.
Okej. Jag tror att jag skrev journalist väldigt tidigt och så blev jag pastor och ja.
Jag har alltid varit lite intervjuar ju folk.
Ja, jag gör ju det. Aha. Så att det kom tillbaks på något sätt. Aha. Det är lite det jag tänker också, att det kan komma bland tillbaks saker. Men nu tänkte jag att jag skulle fråga dig då några frågor. Och sen så ska vi se på, man kan få poäng då. Det är ganska roliga. Det, här står det vuxenpoäng. Och egentligen är det mest för att ringa in vem du liksom, hur du spontant skulle svara lite med glimten i ögat, vem du är. Och så ber jag Jakob att han håller koll på poängen. Och så ska jag svara, be dig igen att bli pastor Viveka. Och så kör vi det en gång till. Så du får mjuka upp med att vara dig själv.
Okej.
Ja, vi prövar, får se om det går. Så ser vi lite var vi landar någonstans. Jag skulle vilja vara bäst i världen på.
Skriva.
Jag hade velat uppfinna. Ja, det är svårt det där. Man kan få säga pass om det blir för svårt. Men
uppfinna ett kaffe som man inte fick ont i magen av.
Det var bra. Kan du komma på ett pinsamt minne som du vill dela?
Nej.
Nej. Du har inga. Eller ja. Mm. Jag blir glad av.
Gemenskap.
Jag blir förbannad av.
Folk som försöker smita undan.
Jag samlar på
böcker.
Saker jag är stolt över.
Jag är faktiskt stolt över att jag är ganska envis. Det tycker jag är bra.
Mm. Yrken jag kan tänka mig.
etnolog tycker jag verkar väldigt intressant.
Vad gör man då?
Jag har fått för mig att man åker runt och utforskar udda kulturer. Men det är säkert väldigt dåligt betalt.
Ja, men nu kan du nog göra det. Personer jag inte klarar av.
Folk som, jag är inte så förtjust i folk som försöker bestämma vad jag ska göra faktiskt.
Kan du ge något exempel?
Nej, det verkar väl lite dumt så här i radio.
Ja, ja. Ja. Jag bara chansar i fall. Du, en tv-serie
som jag gillar.
Mm.
Jag gillar Homeland.
Mm. Någon musik som är favorit?
Alltså, nu, det är jättenostalgiskt för mig att vara här i Göteborg, måste jag bara få säga. Mm. För att jag bodde här när jag var ung. Och när jag gick här och kände igen precis alla gator och kom ihåg precis vad jag hade gjort på precis alla de här gatorna, så tänkte jag på hur mycket jag gillar Marie Fredriksson. Det var ju 80-tal.
Mm.
Ja, så nu säger jag henne.
Ja, fint. Ja. Halmstad. Glass. Någon glass du gillar?
Glass. Ja, jag är otroligt förtjust i Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake. Det är ju den godaste.
Ja, den är fin.
Ja.
En film också.
En film. Nu bara tar jag någonting som jag har sett ganska nyligen. Så såg jag en jättefin film som heter Beasts of the Southern Wild. Och den handlar om udda människor, kan man verkligen säga. Som, ja, jag ska inte gå in på det egentligen. Är det någon som har sett den?
Säg det titeln en gång till.
Beasts of the Southern Wild. Det är ingen ny film, den har funnits flera år.
Nej, jag har inte sett den faktiskt.
Det handlar i alla fall, nu ska jag bara säga jättekort, om en stad i södra USA där de bygger en vall för att stänga ute vattnet vid översvämningar. Men filmen handlar om de människor som liksom bodde utanför vallen. Ja.
Okej. Okay. Du, då tar vi de här korta då. Där får man poäng. Då är det så att man får ett poäng eller två poäng och så ska man räkna ihop hur många poäng man får. Och så registrerar det var man befinner sig. Då är ju det egentligen i vuxenskalan här. Men vi kan ju köra en vanlig då först. För det är lite roligt. Så prickar Jakob i det. Och då är det, har du eller typ jobb kan jag säga då bara. Jobb.
Ja.
Visitkort.
Nej.
Konferens.
Ja.
Bor hos föräldrar.
Nej.
Sambo.
Nej.
Förlovad?
Nej.
Gift?
Ja.
Skild?
Nej.
Barn?
Ja.
Villa?
Nej.
Bil?
Ja.
Då är det, har du en kombi?
Nej.
Husvagn eller båt?
Nej.
Hund?
Ja.
Garage?
Nej.
Lån?
Ja.
Gemensam ekonomi?
Nej.
Pensionsspara?
Nej.
Storhandla?
Nej.
ICA kundkort?
Nej.
Rabattkupong?
Nej.
Hushållsassistent?
Ja.
Diskmaskin?
Ja.
Symaskin?
Ja.
Dubbelsäng?
Ja.
Julgran?
Mm.
Morgontofflor?
Nej.
Långkappa eller rock?
Ja.
Gråa hår?
Ja.
Celluliter?
Ja.
Morgontidning?
Ja.
Korsord?
Nej.
Välja att inte svara i telefon?
Ja, det händer.
Putsa fönster?
Ibland.
Tapetsera?
Ja.
Svampplockning?
Nej.
Långfärdsskridskor?
Nej.
Parmiddag?
Ja.
Vinprovning?
Nej.
Bokkurs?
Nej.
Partaja till gamla vinylhits?
Ja.
Whisky?
Nej.
Lättöl?
Nej.
Kaffe på maten?
Ja.
After eight?
Nej.
Söndagsstek?
Nej.
Viktväktarna?
Det har hänt.
Friskis och svettis?
Nej.
Bingolotto?
Nej.
Allsång på Skansen?
Nej.
Det var Annette Håland. Då ska vi nu snabbt växla om och så ska vi ta pastor Viveka och se lite vad hon och Jakob räknar under tiden in poängen lite. Vem är pastor Viveka? Och då kan vi börja lite med, vi kan bara ta poängen där kanske. Det är lite det som vi ringar in då, eller hur? Ja. Jobb?
Ja.
Visitkort?
Ja.
Konferens?
Ja.
Bor hos föräldrar?
Nej.
Sambo?
Nej.
Förlovad?
Nej.
Gift?
Ja.
Skild?
Nej.
Barn?
Ja.
Villa?
Nej.
Bil?
Ja.
Kombi?
Nej, jag tror inte det.
Husvagn eller båt?
Nej.
Hund?
Nej.
Garage?
Nej.
Lån?
Ja.
Gemensam ekonomi?
Ja.
Pensionsspara?
Ja, det gör hon nog, tror jag.
Storhandlar?
Nej. Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt på allt det här, förstår du?
Nej. Det är bara det, lite spontant bara, ja, i ryggmärgen sådär. Ica kundkort?
Ja, det tror jag hon har.
Rabattkupong?
Nej.
Hushållsassistent?
Ja.
Diskmaskin?
Ja.
Symaskin?
Nej.
Dubbelsäng?
Ja.
Julgran?
Ja.
Morgontofflor?
Ja.
Långkappa eller rock?
Nej.
Gråa hår?
Ja.
Celluliter?
Nej.
Morgontidning?
Ja.
Korsord?
Nej.
Välja att inte svara i telefon?
Nej, det gör hon nog faktiskt alltid, tror jag.
Mm, säger jag. Vi har ju en relation till henne, vi är en del av oss. Kanske tycker mer än dig om det. Ja, putsa fönster?
Ja, ganska sällan.
Tapetserar?
Nej.
Svampplockning?
Varför inte, ja.
Långfärdsskridskor?
Ja.
Porrmiddag?
Ja.
Vinprovning?
Ja.
Buggkurs?
Ja.
Partaja till gamla vinylhits?
Ja.
Whisky?
Nej.
Lättöl?
Ja, kanske det.
Kaffe på maten?
Mm.
After eight?
Ja.
Söndagsstek?
Nej.
Viktväktarna?
Nej.
Friskis och svettis?
Ja.
Bingolotto?
Nej.
Allsång på Skansen?
Nej.
Tack!
Var det likt?
Vi får se på poängen. Det är lite roligt att se. Har du räknat ut det, Jakob? 24 på Anette och 33 på pastor Vivica. Då är det så här. Då är det här vuxenpoäng. Det är ett sånt test egentligen då, va? Men det är lite att fånga in. Då kan vi bara på roligt säga vad poängen står för. Då är det 0-15 poäng. Klipp dig och skaffa dig ett jobb. 16-25 poäng. Vuxen. Över 25 poäng. Mamma mogen eller pappa präktig?
Men vänta nu, vad hade jag?
Ja, vi tar det igen då.
24-33.
Ja, du har 24, du är vuxen. Men
Vivica är...
hon är lite präktig alltså.
Ja, jo, men det är hon ju.
Det är det hon sliter med lite,
ja,
kanske.
Ja, faktiskt. Ja.
Det var det som gjorde att, det här, att jag tyckte att det var lite roligt då. Det är ju lite det här att man ändå tänker att... att en stor poäng är ju det här att vi känner igen oss i henne. Mm. Det är ju du som är lite lägre i poäng då, men vi andra kan lätt ticka upp i de där poängen och känna att det är någonting. Är det det som också gör att vi är många som älskar henne?
Ja, kanske. Det var någon som sa att böckerna är ett uppror mot att vara snäll.
Ja.
Det kan ligga någonting i det, fast ja. Det där är ju väldigt dubbelt, för att klart alla, vi vill ju vara snälla, men man kan få nog.
Ja.
Och sen funderar ju Vivica på en sak. Är det egentligen snällt att vara snäll? Är det snällt att man låtsas tycka om någon som egentligen går en på nerverna? Har man inte liksom lurat den personen då? Nu säger inte jag att hon har rätt alltså. Det där kan man ju fundera på. Vad tycker du, Britta?
Ja, jag funderar jättemycket på det själv. Och jag ser lite den resan från det här att... Nu har jag kanske inga sådana t-shirtar, men den bilden av det... till att så småningom börja sätta ord på sånt. Hur man egentligen har det. Och sen i det enskilda rummet som du kanske kommer till där. Att bli sann mot sitt liv tycker jag är en sån där patos som är svårt... Det är jättesvårt, men man vill verkligen det.
Mm.
Var ärlig. Men vad är ärlighet då? Är det det som är min känsla? Eller är det i mötet med en andra vad som är vettigast? Liksom? Att respektera varandra, vad betyder det?
Ja, eller hur?
Det är den som...
Vivica har ju en t-shirt till. Där står det, när jag blir gammal ska jag bli fet, vulgär och elak. Och jag tror att det handlar ganska mycket om tanter också i böckerna. Och tanterna i böckerna är ju ganska frispråkiga och så. Och någonstans så tror jag kanske Vivica drömmer lite om att få vara en sån tant. Jag gör det i alla fall. Fast, ja, jag vet inte. Nej, men just det här med tant har jag faktiskt funderat på. Det känns som att tanter har fått revansch. Som att det är lite inne att vara tant. Mm. Det har liksom gått ifrån att vara något lite töntigt till att vara någonting coolt. Mm. För några år sedan var det ju en tant som blev jättepopulär. Dagny. Kommer ni ihåg henne som bloggare och hon som var 104 år? Varför gillar alla Dagny så mycket har jag funderat på. Och det tror jag är för att hon har liksom börjat ta för sig lite mer av livet. Sen det här fet, vulgär och elak är ju kanske lite överdrivet. Men på något sätt handlar det om att inte vara så otroligt väluppfostrad och bara på något sätt anpassa sig efter folks förväntningar. För att det känns ju som att man inte får vara fet till exempel. Men det vore ju väldigt underbart att bara proppa i sig helt ohämmat utan att bry sig om det där. Faktiskt tycker jag i alla fall. Och elak handlar kanske inte om att vara regelrätt elak, men att våga säga lite mer vad man tycker. Mm.
Det är som att det aldrig är i takt, va? Med åren. Det som man hade önskat man kunde mer av när man är 30, det kommer man är 50 och så vidare. Att det är någon sorts otakt att man önskar. Och tänk om jag hade kunnat gjort det här tidigare eller vågat stå upp. Men det är kanske något med att respektera och också se att den här, när man blir lite äldre, att vi ibland har för dålig respekt för det. Att det är också fantastiskt att vara i sin ålder. Där man är. Ja. Att det kanske är ett sätt för mig. När jag tänker om jag ändå hade gjort så här när jag var 30. Istället för att tänka, ja men nu är jag 55 och jag gör det. Det är väl bra.
Ja.
Det kanske behövdes 55 år innan jag kom till det. Och att respektera den åldern. Mm. Tänker jag.
Ja.
Det ligger något i det. Jag funderar lite på bilden av kyrkan. Jag tycker att det är någonting med de här deckarna som är lite spännande. Att många andra deckare har ju med ett religiöst motiv och kyrkan. Men det är oftast otroligt negativt eller extremt destruktivt. Det som kommer från kyrkans värld i en deckare. Vad tänker du om det?
Jo, men det har jag tänkt en del på. För jag har nämligen läst väldigt mycket deckare. Fram till jag var 35 hade jag aldrig läst någon deckare. Sen så fick jag två deckare av en kompis och det råkade sammanfalla med att min familj var bortrest. Och så då sträckläste jag dem och sen bara fortsatte jag läsa deckare. Och då har jag tänkt på att det verkligen är så som du säger. Att oftast de religiösa framställs som väldigt knäppa. Det är oftast någon sekt. Mm. Eller så är det någon psykopat som läser konstiga ställen i Gamla testamentet och så. Ja. Mm. Och då har jag faktiskt haft en liten tanke någonstans på vägen att jag skulle vilja skriva en bok där de religiösa fick vara lite mer hjältar. Ja. Sen så tycker jag kanske inte att de blev direkt hjältar i och för sig då. Men jag känner ändå att det ändå finns någon slags värme, tycker jag i alla fall. Även om jag driver lite med det hela såklart också.
Det tycker jag ingår i den värmen som är att få vara sig själv lite, att få kliva fram. Att man också har den självdistansen. Man kan driva lite. Det blir ju lite ett sammanhang att ändå få vara den man är. Men jag tycker kanske vi är lite dåliga på det i kyrkan. Är inte det? Lite ängsliga.
Ja, lite kanske.
Bara lite.
Nej, men jag tänker att att folk kanske inte skulle gilla det här om de inte hade den här förmågan ändå till någon slags självdistans. Mm. Men nu är det inte alla som gillar de här böckerna i och för sig då, men de som gör det.
Tror du det är det att man hittar någon sorts det är med glimten i ögat väldigt mycket. Att det är det som är succén. Nu är vi där, vet du. Är det det?
Ja, vad tror du?
Jag tror det. Men det känns ju dumt att övertolka din bok eftersom du som har skrivit den. Det är bättre du får säga det än jag. Fast det är klart. Det är ju så här. När den här boken går från dig till mig så har ju du fått släppa den till min tolkning.
Ja.
Vad får du för responser tillbaka? Kan inte du berätta lite? Både om du eventuellt får någon enda liten kritik som inte är positiv.
Aha.
Men jag vill ha positiva också förstås.
Nej, men jag får all möjlig respons. Det var någon som blev väldigt upprörd över att pastor Viveka svär i boken. Faktiskt, i första boken svär hon ju åt styrelsen.
Ja, det är en fantastisk öppning där. Jag tror på hela boken, va? Eller är det den andra?
Ja, det är den andra, men grejen är att hon kan inte komma över det här att hon faktiskt har gjort det. Så därför så börjar andra boken också med det.
Jag måste bara få läsa det då, för jag tycker det är helt fantastiskt. Den börjar ju så här, det är en liten cliffhanger i och för sig kanske att jag innan. Men jag tar den då, det är bara början. Det finns ett gammalt beprövat visdomsord. Dra åt helvete. Viveka kan inte fatta att hon sa så där åt styrelsen. Det är inte klokt. Visserligen har hon bett om ursäkt, men ändå. Och så börjar hela boken så.
Ja. Nej, men alltså, det är inte så att jag tycker att pastorn ska svära åt styrelsen. Det tycker jag faktiskt inte. Men och hon håller verkligen på att försöka bearbeta det här med sin ilska.
Mm.
Så ja, det är inte så att jag tycker att Viveka agerar så där helt exemplariskt alltid. Men ja. Det är ju intressant då, de som liksom inte tycker att de kan läsa vidare bara för att det finns en svordom.
Ja, det är intressant.
Ja.
Det är kanske motsatsen till viss självinsikt.
Ja, jag tycker nästan det faktiskt.
Ja, jag är benägen att hålla med. Du, får vi fråga vad som blir titeln på nästa bok? Du har ju sagt lite nu om det var den med feministerna, eller?
Ja, men det är ju det som jag vill då, men vi får se om jag får igenom det. Man får inte alltid bestämma helt själv.
Nej.
Nej.
Har du gjort det med de här? Har du fått till?
Ja, det har jag faktiskt. De här titlarna föreslog jag. Och det tyckte de att de var bra.
Då kanske de kunde lita på att du har känslan vidare. Hälsar jag då.
Ja, vi får se.
Ja. Du, jag har bett dig att du ska få läsa ett litet stycke som presenterar lite pastor Viveka. Eller något som du önskar läsa. Mm. När jag bad dig så ta vad du vill. Men jag skulle först vilja säga att du har dedikerat den här boken. Det tycker jag är fint. Till mamma som vet hur man överdriver på de rätta ställena. Står det i dedikationen. Nu är ju mamma i rummet när vi sitter och samtalar. Det är också fantastiskt. Men säg något om det. Jag tycker det var så underbart.
Jo, men mamma är väldigt bra på att berätta. Mm. Och sen ibland kan det vara så här. Hon berättar någonting som låter helt fantastiskt. Och sen kommer man på, men vänta lite, jag var ju med. Och liksom, och så inser man att det hela är väldigt starkt överdrivet. Men ändå väldigt, väldigt spännande. Så att det är en förmåga kan man väl säga.
Ja. Jag tyckte det var en väldigt härlig dedikation. Du, läs ett litet stycke och säg om du vill varför du valde det.
Alltså du sa ju lite så här, presentera Viveka. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle läsa början på första boken. Och nu kanske ni redan känner till Viveka då. Men jag läser det här nu i alla fall. Det är första sidan i första boken. Bara några steg in på den krattade grusgången och man är i en annan värld. En värld utanför världen. En häggens, sirenernas och de små stugornas värld. Om man lyssnar hör man Stockholm i bakgrunden, men det är ändå som om ljuden inte tränger in. Hit kommer pastor Viveka varje dag. Hennes hus är litet och rött och har en ofta solvarm vägg som man kan luta ryggen mot och låta tankarna fara. Det är här i koloniområdet hon gömmer sig. För barnen, maken Paul och församlingsmedlemmarna i Enskede frikyrka. Ja, just församlingsmedlemmarna. För det är så att pastor Viveka har börjat tröttna en aning. Om hon ännu en gång måste le förbindligt åt elaka Selmas beska kritik, lyssna på Åkes utläggningar om kyrktaket eller engagera sig i någons ångestfyllda privatliv kommer hon att skrika, tror hon. Kanske är det någon slags försenad 40-årskris. Ganska mycket försenad i så fall. Sisådär 7 år. Hon har börjat gå med tröjor med text på under pastorsskjortan. Just nu har hon sluta gnälla. Häromdagen när hon hade ett personligt samtal hade hon. Och du tror att det är synd om dig. Och på kaffekommitténs möte nu på lördag har hon redan planerat att ha. Ni står mig upp i halsen. Ingen får ju ändå veta det. Det är inte det att hon inte tycker om dem. Tvärtom, hon älskar dem. Det gör hon faktiskt. På lite håll.
Tack. En applåd. Tack för att du kom hit till oss och gav av pastor Viveka en berättelse. Men också att du kom själv. Inte bara din bok som vi får skicka runt emellan oss och vi läser. Utan vi fick en liten glimt i ditt liv. Får jag ställa en sista fråga? Och det är, tror du att du kommer någon gång och jobba som pastor i en församling igen?
Frågan är ju om någon vill anställa mig. Man vet aldrig vad som händer i livet. Så att vi får se.
Du kanske på heltid kommer att skriva?
Ja,
skulle du önska det?
Nej.
Nej.
Jag tror det blir lite ensamt.
Ja, det är precis det jag tänkte. Det kan vara ganska ensamt liv.
Ja. Men jag skulle gärna vilja vara en sån som gillar att skriva på heltid. Jag gillar liksom tanken.
Ja.
Men jag tror kanske jag skulle bli lite sällskapssjuk.
Vi ser fram emot mer av pastor Viveka. Men också den romanen tycker jag lät jättespännande. När man ser de här... Både det humoristiska, det roliga i det och sen det som går, som jag tycker, mot ett bråddjup i dina reflektioner när Stinnisen kommer in, Wilfried Stinnisen och lite olika så här viktiga för många av oss skrivande och ja, berättande människor. Så när du väver in dem så är det ju otroligt härligt. Och samtidigt så går det att läsa det och inte ha en aning om vem han är. Men hoppas att det blir en roman också. Stort tack för att du kom hit. Nu ska du få en liten, jag skulle säga en färdknäpp, men det får du inte. Det sa du nej till, en poäng. Däremot så ska du få lite choklad. Göteborgs choklad ifrån Canolds. Varsågod.
Det ser fantastiskt ut.